Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Palmemordet, Palmemördaren med Lasse Lampres, del 1.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet är en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Med ert stöd har vi kunnat komma ut med 264 avsnitt sedan starten 2016, minst ett avsnitt per vecka. Vi har växt från ett fåtal lyssnare till att idag vara en av landets mest långlivade och uppskattade true crime-poddar. Om du också vill stötta oss, gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Det går också att göra engångsdonationer via Swish. Kontakta oss i så fall i privat meddelande på facebook.com/palmemordet för att få numret. Idag ska vi prata om den senaste dokumentären i ämnet Palmemordet. Den gick på SVT och finns när det här spelas in fortfarande att se på SVT Play. Den heter Palmemördaren inom citationstecken och har gjorts av journalisten och redaktören Lasse Lampes. För många är han säkert mest känd som redaktör för Veckans brott, men han har också bland annat skrivit böcker om verkliga kriminalfall tillsammans med den före detta justitieministern Thomas Bodström. För att få en ännu bättre inblick i vem Lasse Lampes är, låter vi honom presentera sig själv.
Jo, jag är ju tv-journalist, kan brukar jag ju säga numera då, och har jobbat på SVT sedan 20 år tillbaka. Och då framförallt med faktaprogram, dokumentär, filmer och i det framförallt egentligen då Veckans brott. Sen 2010, där jag bland annat då var redaktör under många år och sådär. Och jag har fortsatt jobba där nu. Innan dess så hade jag en akademisk period, om man ska kalla det för, när jag satsade på att kanske utbilda mig mer åt statsvetenskapliga hållet. Och jag var väldigt intresserad av att forska kring politiska affärer och sådär. Och det ledde vidare till ett forskningsprojekt om åsiktsregistrering, den så kallade säkerhetstjänstkommissionen till slut, som jag satt i som granskade då åsiktsregistrering och sånt där, Säpo och IB under efterkrigstiden. Och egentligen var det via det projektet som jag kom över till SVT, eftersom det på SVT då pågick ett lite halv, eller helhemligt skulle jag nästan säga, projekt som handlade om att söka efter DC-3an. Och man hade, när jag kom in i det projektet, då hade man hittat planet, va? Så det, min roll var ju mer att göra research kring politiken och kalla kriget och speleriet och det spelet då. Så att det var väl 2002 kanske eller något sånt, och sen blev jag kvar då, helt enkelt. Och jag hade jobbat med jämna mellanrum tidigare lite journalistiskt, men inte satsat så där jättemycket på det. Men nu smältes liksom de här olika intressena ihop egentligen då. Dels forskningen och det akademiska och sånt där, men också med det här då journalistiska.
För många känner nog igen dig från just Veckans brott, och går det att uppskatta hur mycket av hur många timmar ni har gjort om mordet på Olof Palme? Har du någon som helst liksom, det känns som att det har blivit en del genom åren.
Ja, det har det blivit. I stort sett så gjorde vi ju alltid någonting i samband med varje årsdag. Men det kunde ju dyka upp saker. Jag vet att Leif hade ju något projekt där han hade fått tag på ett vapen, va, till exempel. Och det ville han ju hemskt gärna testa. Och det är ju ett av de få vapen som har provskjutits under de senaste 10-15 åren egentligen. Så att det är väldigt svårt att uppskatta. Vi hade kunnat göra mycket mer, kände vi också. För att intresset låg ju väldigt nära både Leif och mig och Camilla och så. Alltså att det var ju någonting som var ständigt aktuellt. Sen hade jag ju jobbat lite grann med, i och med att jag hade pysslat en del med just Palmemord på andra sätt. Jag hade ju gjort en del faktakontroller och så, och bland annat när det kom in projektansökningar till SVT om att göra, så brukar jag titta på dem och eller hjälpa till och sådär. Så att det har egentligen alltid varit ett väldigt närvarande intresse då.
När vi ändå var inne på det här med Leif G.W. Perssons vapen där, vad kom man till för slutsats? Jag minns inte det nu. Kommer du ihåg vad den hamnade på den här skalan?
Jag har för mig att det hamnade på en minus etta, och jag har egentligen efterhand funderat över hur var det överhuvudtaget möjligt att avgöra då. Med tanke på att det är så svårt att göra sådana bedömningar numera. Men vad jag har förstått så var det någonting sånt man blandade i och exakt vad de tekniska förklaringarna till det var, det vet jag faktiskt inte riktigt.
Nej, men jag tänkte precis som jag antar att du var inne på där med just det här med att Christer Petersson sa att ja, men det går inte att binda något vapen i princip, sa han ju vid presskonferensen då, utan att det inte har lett någonstans med de här vapnen då. Då tänkte jag att då kanske det egentligen inte var så att det där vapnet var mer omöjligt än något annat, men det är klart, det blir spekulationer givetvis.
Ja, jag tror att det kan vara så att det kan finnas en del förhållanden mellan ett visst vapen och de här kulorna som gör att det kan vara något lättare att säga att det i alla fall inte är det vapnet. Man kan ju tycka att det borde vara likadant i den andra mer positiva ändan då, att det skulle kunna gå att säga att det hamnar uppåt en plus ett och så då. Men de beskeden som vi har fått från NFC när vi har pratat med dem, så menar de att så är det ju inte längre egentligen. Om det någonsin har varit så. Det som har kommit till menar man ju är ett visst slitage av kulorna och sådana saker.
Hur kom det sig att du, alltså var det självklart för dig att göra, för du har gjort en dokumentär här nu ju om Stig Engström, den så kallade Skandiemannen. Var det självklart att gå vidare med det så att säga, eller hade du några planer på att göra någon, vad ska vi säga, en dokumentär om mer allmänt kring Palmemordet, eller hur kom du fram till det här helt enkelt?
Ja, jag brukar ju egentligen göra en dokumentär varje år i princip, och vi har gjort Revolver Harry och om Göring och sådär med Leif och lite andra saker, och i början av året så stod vi väl inför den frågan, vad ska det bli det här året då? Det fanns väl några alternativ, men sen då i februari så kom ju det här beskedet från Christer Petersson att nu skulle han lägga ner den här utredningen eller avsluta den då, och antingen åtala någon eller lägga ner förundersökningen. Men sen så ställde han ju då i utsikt på något sätt att det här skulle också, det skulle presenteras någon form av lösning, någon form av slutsats och sådär då. Och ja, alla minns ju det här, tror jag, som är intresserade av Palmemordet i alla fall, hur vi gick igång på det och de möjligheterna då och så. Och spekulationerna kring vad det kunde finnas då som man hade hittat, va, för belysning och vapnet då, och lite av varje och sånt. Så då beslutades det ju på SVT att man, när väl den här presentationen skulle göras, så skulle, skulle man dels sända en direktsändning då, och lite sådär klang- och jubelföreställning ungefär, nu har vi fått lösningen och nu hur ser vi på den och sådär. Och sen så skulle då jag göra en dokumentär på det här temat då, och hur man hade kommit fram till det och så, och som skulle sändas senare. Så att det var väl utifrån det vi började jobba då. Men sen då när väl den här presskonferensen kom, så alltså tiden fram till dess förberedde ju vi det här och gick igenom egentligen väldigt mycket arkivmaterial och plockade in mycket foton och allt möjligt sånt. Utan att egentligen riktigt vara säkra på vad det var för lösning som skulle presenteras. Men det var ju ganska uppenbart vart det lutade åt. Även om det fanns Sydafrika som en bubblare och vissa enskilda personer också som man kunde tänka sig då. Och det var väl ingen som riktigt vågade ta steget fullt ut och satsa liksom då på att det skulle vara Skandiamannen. Men sen då när det stod klart och det här hade presenterats på det sättet som det gjordes då, med de frågetecknen ändå som kom, så bytte ju det här projektet med dokumentären lite inriktning. Det var ju inte längre frågan om att göra den här avslutande dokumentären om lösningen. Utan för mig tror jag det viktigaste var egentligen att det blev omöjligt att göra en film som inte på något sätt tog tillvara på Stig Engströms röst, skulle jag nog säga. För det jag reagerar mest mot i det där, det var just bristen på ett typ av försvar då. För mig kunde han i och för sig ha varit skyldig. Jag har inga synpunkter på det egentligen, så länge bevisningen håller och så. Och jag kan till och med stå ut med att man namngav honom och så. Men jag kan inte stå ut med tanken på att han inte fick något typ av försvar, va? Någon representation, utan att man liksom manglade ut en rad spekulativa anklagelser och annat under upp mot 2 timmar då, utan att det egentligen var någon, fanns någon möjlighet att säga emot eller att det fanns en motröst. Och det var väl utifrån det, plus de tvivlen som jag själv kunde känna då, för och emot det här, som blev på något sätt basen för den här dokumentären då.
Men alltså, när du gick in i det här då, nu vet ju både du och jag att man ska försöka hålla sig från spekulationer så mycket som möjligt, men hade du någon klar bild av Stig Engström, Skandiamannen, och i så fall, vad hade du för syn på honom när du gick in i det kontra vad du har nu efter projektet?
Ja, jag hade ju den här, jag kände ju väl till det då, och vi hade ju tagit upp Skandiamannen i några program, och jag tror att Thomas Pettersson hade väl varit gäst också, kanske 2019 eller något sånt där. Och jag vet ju när Filter presenterade den här tidningsartikeln, så kommenterade jag det i något Ekot eller någonting, och jag hade väl ungefär samma inställning då som jag har haft sedan dess, att jag har saknat en typ av gärningsbeskrivning då, och hur det här egentligen rent praktiskt skulle ha gått till och så, att de tvivlen har ju funnits, va. Men jag är ju en tvivlande person. Jag har ju haft tvivel kring de flesta spåren egentligen, och jag har egentligen aldrig varit särskilt förtjust i att spekulera i vem som kan ha gjort det, eller om det är en konspiration eller ensam galning och sånt där, va. För eftersom jag har alltid tyckt att underlaget har varit alldeles för bristfälligt för att man ska kunna egentligen våga sig på några spekulationer kring de här sakerna. Och det är samma sak har varit med Skandiamannen då. Jag har väl tyckt att det finns för mycket frågetecken helt enkelt. Och det här är Palmemordet, och då känner man att nu vill man verkligen ha bra på fötterna liksom, om man ska börja bo på något där. Jag gick ju in i det med en kritisk hållning, va? Men inte någon osund kritisk hållning, tyckte jag, eller sådär, va? Det var inte det att jag hade andra favoritspår eller så. Utan det var mest jag kände, jag vill verkligen undersöka hur det är med just det här som påstås här.
Det var ju ni som fick veta att det skulle hända någonting innan, eller ja, till sommaren. Var det inte Camilla som ringde upp Christer Petersson där?
Precis, det var ju det årliga samtalet till Palmeutredningen. Det som vi hade med tiden lärt oss inte brukar föranleda någon som helst reaktion egentligen. Det hade, sen Christer Petersson tillträdde så hade det blivit lite mer, liksom, lite mer ljud på något sätt, lite mer skrammel. Va? Han hade ju sagt att han var ju han siktade på att lösa det här innan han gick i pension och sådana saker. Det lät ju lite positivt och man fick höra liksom att de jobbar lite mer aktivt. För att vi hade ju under egentligen den perioden, den 10-årsperioden kanske innan det, säg mellan 2005 och 2015-16 sådär, inte hört så mycket från utredningen. Och nästan så att man fick känslan att efter Christer Pettersson och det här 2004 så och att de ägnade sig åt identifieringsarbete i Thailand och så, att det gick ner för räkning mer eller mindre och inte hände någonting alls. Så att det kändes ju som att det ändå tog lite fart när han tillträdde då. Och det var i den andan som vi helt enkelt ringde upp ungefär att ja, vi får höra hur läget är nu inför årsdagen som vanligt. Så vi blev ju väldigt förvånade när han sa det där. Att han tänkte avsluta utredningen helt enkelt. Och att han gav också ett datum när det skulle vara avklarat då, senast 1 juli.
Men det där är ju en situation som, det måste ju få, alltså journalisthjärtat genompumpa ganska rejält. Man ser ju, det finns ett klipp på det här ju, och man ser ju hur, alltså, hur ni går igång där på redaktionen och så, nu måste vi köra ungefär. Det måste vara riktigt, ja, men som Camilla sa där, vi sitter på ett skop nu ungefär. Jag tror det var något sånt.
Ja, jo precis. Jo, men så var det ju. Och det var ju också det att vi kände väl att det där var ju en vanlig telefonintervju. Alltså vi kände ju att vi ville ju ha det här, vi ville ju ha det på film, så att säga, på band. Och försäkra oss om att vi kunde göra det rätt snabbt då. Sen blev det ju en fråga om när det här skulle publiceras då. Vi satt ju på nästan ett dygn på det här då. Därför att Veckans brott skulle ju, det här var en måndag och vi skulle sända nästa kväll. Och vi ville ju egentligen hålla på det tills dess då. Men vi var ju väldigt nervösa. Vi kände ju att om någon annan ringer upp nu så kommer han att säga samma sak till dem. Vi vågar väl vänta till klockan 5 eller något nästa dag eller vad det kan ha varit. Men sen nu efteråt så har jag ju känt också att det fanns ju ett syfte med det här. Va? Om man sen tycker att man blev utnyttjad då eller så. Men det kan man ju tycka, va. Men att vi ser ju då i de här mötesprotokollen som de har släppt. Att de hade ett möte 4 dagar före det här. Där de bestämde att de skulle komma att offentliggöra läget då, va? Och läget var ju att man tänkte avsluta utredningen. Det står i den ena programpunkten eller mötespunkten där. I en av de andra punkterna så står det ju att man också ska kontakta Engströms exfru och meddela det här och att man kommer offentliggöra hans namn. Va? Så att det kändes ju någonstans som att i det här så fanns det ett syfte att inför liksom så här hotet av ett offentliggörande så skulle då hon kanske berätta sanningen då. För jag har ju den känslan av att man inom Palmegruppen var rätt övertygad om att hon hade mer att säga då.
Och i den dokumentären som heter Palmemördaren inom citationstecken, är det väl, jag vill minnas, är det vapenhandlarens dotter möjligen som säger att polisen hade varit där och att de var nästan lite, inte hotfulla mot änkan, men i alla fall sådär att det är liksom sista chansen att berätta vad du vet.
Exakt. Jo, hon berättade ju för mig först att de hade kommit dit, om det var dagen innan eller några dagar innan vet jag inte säkert, men i samband med det, efter att de hade varit där, så ringde då exfrun till Ulrika då, som hon hette, va? Och bara liksom var väldigt uppbrakt och sa att det är Stig, de kommer offentliggöra att det är Stig liksom, och sådär, va? De hade sagt då att de trodde att det är han som är gärningsmannen. För att det är klart, det var ju naturligtvis upprivet. För hon hade ju menat att jag har inget mer att berätta. Jag har sagt allt jag vet och sånt där.
I din dokumentär så har du ju fått med många personer som i alla fall inte jag har sett yttra sig tidigare. Var det svårt att liksom övertala de här personerna eller kunna prata med dem och få dem att ställa upp på det här? Jag tänker att vissa anhöriga och vänner och liknande måste ju ha känt att de har blivit ganska orättvist behandlade genom åren. Både kanske av media och av utredningen.
Ja, jag tror att jag var ganska försiktig därför att jag började nog egentligen mer med att ta kontakter för att jag var intresserad av fotomaterial. Alltså gamla fotoalbum, och det kändes ju väldigt angeläget att det här måste bli en visuell upplevelse, gärna va. Och även en ljudupplevelse, och att det finns lite nytt material och så. Så det var början, och så tror jag att vi kommer att prata där. Jag hade nog inte en tanke på liksom vilka exakt som skulle medverka, men i att vi hade samtal där så tror jag att det här förtroendet dök upp helt enkelt och också intresset av att medverka helt enkelt. Sen var det ju så att det var ju från Palmegruppens sida så avböjde man ju medverkan då. Så där hade jag ju liksom ingenting riktigt att hämta då. Det gjorde ju att väldigt mycket föll bort egentligen ur den här dokumentären som man annars skulle ha frågat om.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad fick du för intryck då av de som ni pratade med i dokumentären just i närheten av Stig Engström? Stämmer det förmodan att jag gjorde att vissa kände sig utsatta eller överkörda helt enkelt? Eller vad hade de för inställning till det
här? Det kan man väl säga att de gör väl till viss del. Inom släkten kring Stig Engström så upplever man ju det här rätt så jobbigt. Det är inte så kul att ha en utpekad statsministermördare i släkten och så. Och särskilt när det inte riktigt är på så starka grunder egentligen. Sen så det som jag tror är påfallande för alla som pratar med dem, det är ju deras fullständiga övertygelse om att han absolut inte kan ha gjort det här och att man inte har haft en tanke på det tidigare. Däremot har man ju varit lite konfunderad kring hans sätt att förhålla sig till det och det här att han har burit runt på den här berättelsen och gärna liksom på något sätt glänst lite grann mer än som att det är någon sorts merit och något han har att komma med och så. Det är ju det som de förmedlar konsekvent, tycker jag.
När man hör det i dokumentären att han gärna berättar om mordet, han hade till och med som jag förstod någon planer på att ha någon frågestund kring vad som hände på mordet, han skulle berätta med viss humor om det här och så vidare då. Alltså jag känner ju lite att Är inte det lite Christer Pettersson light där? Det är ju ändå en människa som råkade bli inblandad, om man nu inte tror på Stig Engström som mördare då. Han råkade bli inblandad i det här och som ja, faktiskt ser en möjlighet att dra lite nytta av det. Eller känner du någon sån koppling eller är det...
Jo, men det någon annan har nämnt det där också när jag pratat om just det jämförelse med Christer Pettersson. Det jag kan känna, om man nu pratar om honom, för man får ju alltid prata om honom i två skepnader, antingen som mördare eller som ett vittne då, i någon form. Om vi nu pratar om honom som ett vittne, så upplever ju jag i så fall att han väldigt tidigt försökte göra mesta möjliga av den här situationen och att han hade... Jag någonstans kan jag känna, man ska inte glömma bort att Stig Engström var en reklamman, en säljare. Han hade lite idéer om hur man kunde sälja saker. Och han hade något att sälja här. Han hade en upplevelse nämligen, ett vittnesmål som var ganska attraktivt, kunde han i alla fall föreställa sig. Nämligen att han hade varit med när Olof Palme mördades. Och jag menar att han gjorde det stora misstaget i så att säga att han inte såg mordet. Och för det gjorde ju, och det där kunde han aldrig begripa som vittne, att det gjorde ju honom ointressant egentligen för utredarna. Och det säger de ju också i en av bandupptagningarna. Han har inte sett någonting, säger Vincent Lange till exempel. Och själv så, som i till exempel det här brevet till skolkamraterna, om det är 1988 kanske, så han säger han någonting i stil med att jag var ju polisens kronvittne. Nu är ett kronvittne egentligen en annan sak, att man vittnar mot sina liksom målkamrater och sånt där. Men han använder betydelsen att det är ett stjärnvittne. Och det är så han uppfattar sig då. Men han fattar inte att han är ju inte det. Han är ju raka, han är ju liksom, alltså när han berättar då så vad han har sett, så är det ju, eller inte har sett då kanske snarare, så är det då att han har inte sett mördaren närma sig, makarna Palme. Han har inte sett och egentligen hört särskilt mycket av att det skjuts. Han har uppfattat något luddigt avgåssmälls liknande skott och så. Och han har inte sett hur Palme faller i marken. Han har inte hört hur Lisbeth Palme skriker hysteriskt, vilket andra personer på andra sidan gatan har hört till exempel. Och vilket för övrigt också Lars J. Jepson inne i vid barackerna där också har hört. Han har inte sett Anders B. som egentligen då enligt hans vittnesmål ska gå bara några meter framför honom, och hur han då kastar sig in i Dekorima-porten. Därför att han har nämligen varit upptagen med att titta på sin klocka genom hela det här världshistoriska förloppet. Ingen har väl varit så nära ett sånt dramatiskt förlopp och totalt missat det. Och det menar jag är helt, helt otrovärdigt. Det finns ingen trovärdighet i den skildringen. Så att antingen har han varit betydligt längre bort i någon riktning, eller så är det ju han som har gjort det här då. Man kan ju undra då varför han inte hittar på det här också och gör sig till ett trovärdigt vittne. När det nu påstås att han hittar på så mycket annat för att liksom då på något sätt ge sken av att han har varit på platsen. Det är ju väldigt korkat, och det hade ju varit hur lätt som helst att läsa sig till det. Eller höra taxichauffören Anders D. och hans berättelser som var ute under hela mordnatten. I både i först radio och sen även tv. Va? Så att, alltså jag har ju upplevt att det saknas väldigt mycket logik också kring hans agerande. Det här har han sen väldigt svårt att förstå, att det är helt avgörande för hur man behandlar honom som vittne. Han har inte sett något. Det här är du vet, när han går ut i den här rapportintervjun till exempel, då gör han det vid en tidpunkt när polisen förstås är väldigt intresserad av var vittnena har befunnit sig i förhållande till varandra. Och vad de har sett av mördaren och mördarens flyktväg ungefär. Och han har inget att bidra med där, helt enkelt.
Men jag tänker, om man nu var sugen på den här uppmärksamheten. Idag så finns det någon som varit med om sådana här saker som, ja men jag skriver en bok. Eller ja, nu för tiden kan man ju starta en YouTube-kanal eller vad som helst. Men varför inte
Varför inte till exempel sätta ihop en bok eller skriva en artikel eller insändare eller någonting? Varför så att säga göra hela det här? Det låter ovanligt krångligt för en person som bara är ute efter lite mer uppmärksamhet, tycker jag.
Ja, det är väldigt krångligt. Jag tror att han först har den här idén att sälja in, alltså om vi pratar om någon som vittne då, va? Att han har den här idén att sälja in sig själv som ett vittne. Ja, det funkar så där. Det han upptäcker att han möjligen kan sälja in, det är ju idén om att han har förväxlats med mördaren. Och det är ju en idé som han utvecklar ändå ganska sent, ett scenario kring. Det vill säga det här att någon skulle ha förväxlat honom när han sprang in i gränden och sådär. Det gör han ju egentligen i samband med att han framträder i Rapport och i de tidningarna då. Och då blir ju liksom det en nyhet, va? Rubrikerna är ju jag förväxlades med mördaren och det, hela det här reportaget bygger ju i princip på det, va? Polisens inkompetens när de har tagit fel på honom och mördaren. Så där har han ju hittat något som säljer och som han faktiskt också rider på vid flera tillfällen. Alltså till exempel även den här artikeln i Skydd och säkerhet 1992. Den bygger på det samma temat också. Mannen som förväxlades med Olof Palmes mördare och sådär. Och jag undrar om inte fortfarande då med reservationen, nu tänker vi bara på honom som vittnet då och hur han kan ha fungerat då. Jag undrar om inte han liksom börjar gilla den här tanken på att han förväxlades med mördaren. Alltså det gav honom någonting. Och han märkte att det var ju det han kunde sälja in helt enkelt.
Så att från att ha varit relativt anonym I sin yrkesroll och så vidare, så blev man lite av en, om inte superhjälte, så i alla fall någon som sågs lite mer. Är det någonstans där vi hamnar?
Ja, det är det. Alltså, om vi tittar på framträdandena den helgen så finns det ju några intervjuer han gör där, va? Det är ju i Svenska Dagbladet och det är Aftonposten, norska. Och i båda dem så går det ju ut på liksom den heroiske Engström. Här har vi ju mannen som har liksom gripit in, han har hjälpt till med de livräddande insatserna och sådär. Och han har uppenbarligen också förstått namnet på någon av de här tjejerna då som har hjälpt till och sådär. Så där har jag väl upplevt lite grann att han börjar bygga sin persona i det här, eller vad man ska kalla det för. Va? Sin profil som liksom en person som har spelat en roll i det här sammanhanget helt enkelt. Där han både har varit ett vittne, men inte vilket vittne som helst. Han har varit ett aktivt och närmast heroiskt vittne. Och det är ju fantastiskt vad mycket han har liksom lyckats klara av under de här få minuterna på mordplatsen då. Egentligen.
Ja, om man dessutom ser till poliserna på plats som, alltså ja, lite senare var på plats då, som säger att det blev någon slags kollektiv handlingsförlamning, så är det ju, måste jag säga, att en kontorsarbetare från Skandia skulle ha mer sinnesnärvaro än vältränade poliser på en sån situation. Det känns, jag har lite svårt att ta in att han skulle varit så rättrådig och så snabb som han påstår.
Jag har ju några käpphästar här, va, liksom när det gäller mordplatsen. Det är att jag anser nog egentligen att mordplatsen och alltså det som hände där under kanske 10 minuter är lite outforskat någonstans egentligen. Det, alltså, trots allt som har skrivits om det och sådär, så har man aldrig riktigt fått kläm på hur allting förhåller sig, hur alla människor förhåller sig till varandra, i vilken ordning de kommer, vad de gör, hur kronologin ser ut tidsmässigt. Då. Men när man börjar titta på det, och jag har ju gjort det här dels för att verkligen ha ett bra underlag inför den här dokumentären, men jag kommer också att med tiden här publicera en bok också. Och då har det känts väldigt viktigt att förstå det här, för att förstå också var finns det utrymme för Stig Engström i den här kronologin bland alla dessa människor. Och det som är påtagligt bland annat är väl att mycket av det han berättar och säger sig ha kanske gjort eller sagt eller varit en del av, det har faktiskt hänt. Men det är inte nödvändigtvis så att det är han som har gjort det, va? Men på något sätt så har han ju fångat upp de här sakerna som har sagts eller gjorts. Och sen är ju det en forskning man verkligen får göra där man undersöker, kan han ha fångat upp det för att han har stått där i hörnet och varit lite passiv och registrerat saker, eller är det för att han har läst tidningarna helt enkelt och så?
Stig Engström gick upp till, han pratade ju med rapportredaktionen, och så var det väl Folke Rydén, vill jag minnas, som gjorde ett reportage på det här. Om någon skulle ha kommit upp till er redaktion eller ringt er och sagt att jag var vittne till ett mord nyligen och polisen inte är intresserade, skulle ni reagera på samma sätt, eller finns det en skillnad mellan 86 och nu hur man skulle ha hanterat det här journalistiskt?
Alltså, det är ju möjligt, det är väldigt svårt att säga egentligen, men det är klart att man, det händer ju att vi blir kontaktade av människor som säger så jag har liksom upplevt något eller har något att berätta och sådär. Det är klart att man alltid går igenom den berättelsen och känner lite grann hur rimligt är det här och gör någon sorts prövning då. När allting ställs mot Palmemordet, så det är klart att när det kommer någon och säger att han har liksom varit vittne till Palmemordet, jag vet inte om garden var lite lägre då kanske på den tiden. Alltså, och dessutom hade han ju redan på något sätt lite grann gjort sig ett namn och var kanske lite känd bland journalister, och han hade ändå varit i Svenska Dagbladet och lite sådär. Så det är ju möjligt då, va? Och jag vill väl minnas att man, när man hörde om honom, så tog man liksom inte som honom riktigt sådär på allvar. Jag upplevde nog aldrig honom som ett av de där vittnena som var tunga eller centrala, va? Han fick med en del andra kanske. Vittnen som man hörde då. Så. Men han var liksom lite sådär, ja, det var lite tveksamhet kring honom och det här att han sprungit in i gränden. Och, ja. Men och han blev ju som sagt då aldrig kallad till konstruktioner och sådär. Det var väl också lite liv kring då. Det var en del journalister som tyckte kanske att det borde han ju ändå ha. Och jag tycker egentligen att han borde ha gjort det, bara för att man borde ha varit intresserad av liksom just att se hur passar han in egentligen här.
Absolut, och få den biten av pusslet också, så att säga. Absolut. Ja, där är vi ju helt överens, måste jag säga. Men om man då skulle titta på Engström som en möjlig mördare då, vilket ju Palmeutredningen kommit fram till. Visst, han syns väl inte på mordplatsen, vad jag minns, efter händelsen. Skulle det ju så väl tala för att det var han som var mördaren, och att han har kutat upp för trapporna helt enkelt?
Ja, alltså jag nu, det där finns ju inte med i dokumentären då, men jag har naturligtvis ändå gått igenom allt det där. Är det någon som kan ha upplevt honom på mordplatsen? Och jag måste ju säga att jag tycker att det avfärdandet som Christer Petersson gjorde i det avseendet inte riktigt håller hela vägen. Därför att utan att förklara allt för mycket, så är jag nog rätt så inne på att det här vittnet Jan A mycket väl kan ha pratat med Stig Engström. Jag kan inte se hur man kan utesluta det. Därför att han beskriver ju att han har pratat med en person i keps, en lite äldre man och sådär. Jag tror han nämner åldern 50-60 och sådana där saker. Och det finns även andra små antydningar och diskussioner som på något sätt ändå möjliggör en närvaro då. Men den närvaron är absolut inte så påtaglig som Stig Engström själv har velat göra gällande. Det kan inte jag se. Jag kan inte se till exempel att de här samtalen med Lisbeth Palme skulle ha ägt rum. Vi pratar om ett väldigt kort tidsutrymme för det samtalet, nämligen i stort sett. Jag vet att det är väldigt svårt med tider här, men bara för att ha något att prata om, så är det mellan 23 och 22 och 23 och 24 ungefär. Det är 2 minuter. Titta på vad som händer under de 2 minuterna. Och vad alla berättar och vad alla gör, så är det väldigt svårt att se att det vid något tillfälle har varit en möjlighet för honom och henne att ha den relativt lugna till synes konversationen om hur gärningsmannen var klädd, vart han tog vägen och sådana saker.
Och är det den konversationen hon skulle ha sagt, förresten har de skjutit mig med?
Ja, just det.
Det är där, ja, just det. Ja, men då är jag med. Mm.
Och den har jag ju väckt lite reaktioner bland de som har tittat på programmet. Och så där. Och det förstod jag ju kanske att det skulle göra. Men min inställning är ju att det där har inte sagts. Och jag har inte, vad jag vet så har ingen annan hört henne säga det heller. Av något vittne. Och utan att gå in på för mycket detaljer återigen så menar jag att inte i ett enda förhör som jag kan se så har Lisbeth Palme blivit tillfrågad om vad hon faktiskt förstod av vad som hände. Alltså, när förstod ni att ni hade blivit beskjutna? När förstod du att du hade blivit beskjuten? Så att man kan ju fundera över hur hon upplever det här egentligen. I och med att hon tidigt säger att hon upplevde två smällare. Som hon uppfattade var typ påsksmällare eller görsmällare, någonting sånt där. På avstånd dessutom. Och hon vänder sig till maken för att påpeka detta. Och då händer ju det här med maken, va? Knäar, tappar steget, hon beskriver på lite olika sätt. Han rasar ihop. Antingen dras hon med lite grann i fallet eller så följer hon med liksom på något sätt. Försöker kanske stoppa honom eller något, det vet vi ju inte alls. Och när han har hamnat nere på marken, va? Och jag tror att det är det ögonblicket när man börjar se effekterna av skottet helt enkelt. När det börjar bli väldigt obehagligt det hela. Som hon också börjar förstå att hon måste skaffa hjälp här. Och i det ögonblicket så vänder hon blicken bort mot Ekorima-hörnet. Och då gäller det att fundera över hur får hon ihop det här? Och när får hon ihop det här? Det är liksom 3, 4, 5 olika sektioner av händelser. Som man alltså ska få ihop till slutsatsen att här, någon av de här personerna här bakom har skjutit honom här. Och, alltså, jag tror inte att hon ens tänker så. Jag upplever nog mer att hon kan ha känt att någon person där bakom av dem hon ser, om det nu är fler än en eller så, kan ha knuffat möjligen eller gjort någonting sånt där, va? Jag tvivlar inte på att hon kanske säger eller känner en sveda på ryggen och så. Men hon förstår vad det beror på. Det är ju väldigt oklart. Som jag förstår har hon inte sett något vapen hos någon. Jag är tveksam till att hon överhuvudtaget har upplevt personer som gärningsmän. Eller gärningsman. För att det har ju diskuterats en del om liksom att hon har sett två eller sett en. Men jag menar, har hon överhuvudtaget sett någon som man kan betrakta som en gärningsman? Där man förstår att det är den här personen som har gjort det här. Det är väldigt osäkert. Alltså, det finns massor med såna här. Vi är lämnade med så mycket frågetecken och oklarheter. Så att det går liksom inte att bygga så väldigt mycket säkra slutsatser kring vad som hänt där egentligen.
Men om vi säger så här då. Vi kan ju börja med just det här med Lisbeth Palme. Det har ju kommit kritik från många håll, bland annat Lars Borgnäs och Gunnar Wall, om att det tog så mycket hänsyn till henne i utredningen i förhållande till vad hon eventuellt kunde ha sett. Är det någonting du delar eller är det...
Absolut, ja, det är det. Och där kan man väl säga att, men i och för sig, det är ju inte hennes ansvar egentligen. Det är ju polis och åklagare som ska se till att sånt funkar. Och de ska se till att hennes situation är säkrad, trygg liksom, när hon ska lämna information och så. Och det där gick ju snett ganska omgående. Hon naturligtvis, hon bad ju uttryckligen att de inte skulle sprida uppgifterna om det här, att det var Ustasja hon tänkte på. Naturligtvis så dröjde väl bara någon timme innan det var ute i rikslarmet. Och det skapar ju naturligtvis ingen bra relation då. Sen var det ju rörigt på, det här kommer jag ju beskriva också i detalj, för det har jag saknat egentligen lite tydligare, men det är ju lite kaos på sjukhuset där. Det är två kommissarier som springer om varandra och det är en riktig röra alltså. Och så kommer Welander dit också och det är lite oklart. Alltså, hon vill ju inte egentligen ha med dem att göra. Hon lämnar ju ett signalement till slut, mer eller mindre. Det är inte så mycket mer än det då. Och så nämner lite grann om det här, vad hon har iakttagit i Gamla stan och så. Men det startar liksom inget bra, va? Sen, jag tycker naturligtvis att det hade ju varit väldigt bra om hon hade varit samarbetsvillig och velat verkligen delta och lämna mycket uppgifter. Men hon har ju själv upplevt att hon har gjort det. Att hon har gått på en massa konfrontationer och att hon har tagit del av foton och tittat på sånt och suttit i förhör och så vidare. Men att hon genomgår var ganska dålig erfarenhet av det.
Med det säger vi tack till Lasse Lampers för den här gången. Men påminner om att hans dokumentär om Palmemordet finns på SVT Play när det här spelas in i slutet av januari 2021. Nästa vecka fortsätter vi att prata med honom om utredningen, Stig Engström och mycket annat. Glöm inte att skriva vad du tycker om avsnittet. Det gör du lättast på facebook.com/palmemordet, där jag och Dan också svarar på frågor kring podden. Glöm inte heller att du kan sponsra oss och se till att vi kan komma ut med ännu längre och bättre avsnitt. Det här gör du lättast på patreon.com/palmemordet. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se. Eller följ oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som sponsrar oss och håller på den levande. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.